Ditt city, mitt city, mitt i city.
Lionel Richie-biljetter.
Ni kan vinna Lionel Richie-biljetter.
Det här är inget vanligt avsnitt av Grävbart Skåne. Vi befinner oss extra mycket i händelsernas centrum, för jag har bjudit in hela svenska internets driftkucku. Denna person råkar också vara vår chefredaktör och ansvarig utgivare, Jonas Kanje, eller Jonas 49, som han kallades i Expressen, och Tesla-pappan i DN. Välkommen Jonas!
Tack så mycket! Vilken otrolig ära att få vara med här.
Jag ska också säga att jag heter Maria G. Franke och med idag är också
Raka Chokrim
och
Filip Hiftesensson.
Jonas, berätta nu, vad är det som har hänt?
I grunden så är det ju en dålig bil som jag kört omkring med. Jag är ju jämtlänning på fritiden ganska ofta, flera gånger om året, sedan 40 år tillbaka. Och nu hade vi varit och åkt skidor i Jämtland och skulle köra hem. Och då gjorde vi det på söndag morgon väldigt tidigt, klockan 6:30 ungefär. Och ja, det är ju rätt odramatiskt och långtråkigt att köra hem från Jämtland så här. 13, 14, 15 timmar.
I vanliga fall.
I vanliga fall. Mm. Mm.
Och det här är första veckan i januari.
Precis. Och det har varit jättekallt hela veckan på ett lite spännande sätt. Vi hade 28 grader som kallast och det har varit blå himmel och vit snö och underbar vinter. Och man har liksom kunnat värma sig när man har velat det och sådär. Mm. Men när vi sitter där i bilen då, så efter någon halvtimme eller så, när vi är en bit ut på den jämtländska landsbygden, så slutar värmen i kupén att fungera. Och det låter ju inte så mycket drama över det. Det har dessutom tyvärr då hänt innan den här bilen. Så bara för några veckor sedan så hade jag Teslan på service för specifikt det här problemet. Så jag tänkte att nu är det löst. Men då känner jag liksom hur bilen börjar spruta kallluft då inne i bilen och vi ska till Åsarna och ladda då på första laddstoppet och det tar väl åtminstone en timme till dit och så tänker man så här, det är inte så bra detta. Mm. Och Tesla har ju så här en app där man kan titta på även kupétemperaturen. Och så tittar jag på utetemperaturen och den pendlar mellan 17 och 25, 27 är det som kallas då ute, så det är jävligt kallt. Och nu sjunker ju temperaturen ner mot nollan inne. Och då är frågan så här, vad gör man? Ja, men vi är ju ingen, det är ju verkligen en glesbygd, det är ingen nyhet. Vi har packat bilen full med täcken och filtar så vi liksom slår in oss i dem. Sätesvärmen fungerar så man slår in sig i det där. Vi har ju mat och dricka och allt vad man ska ha, ni vet, för att vara förberedd när det är kallt ute på vintern. Men det blir ju förbannat kallt efter ett tag. 9 grader är den lägsta temperaturen som Tesla-appen visar, och minus 9. Och jag sitter still och kör och är inpackad i diverse filtar och jackor och sådär. Men fötterna sticker ju ut och näsan sticker ut. Så det blir ju skitkallt helt enkelt.
Men du var väl varm om rumpan?
För sätesvärmen fungerar. Ja. Så vi är inte i något sorts allvarligt nödläge, men det är extremt obekvämt. Och det är också lite obehagligt, det tror jag alla har upplevt som har kört på glesbygden, att en söndag morgon, det finns liksom ingenting öppet. Vi har tur när vi kommer till Åsarna, för då öppnar skidcentret där klockan 8:00 så att vi kan gå in och värma oss och ladda bilen. Men vad ska vi göra då? Ska vi köra vidare? Ska vi liksom be om någon sorts vägassistans? Det känns också så här lite, vi fryser lite, hjälp. Det är kallt ute, hjälp. Det är ju den rollen jag fått ikläda mig sen liksom, som tönten som inte fattar att det är kallt i Norrland. Men vi bestämmer oss för att köra vidare, för vi tycker inte det är rimligt att vi ska ha någon sorts bärgning eller någon sorts liksom, extra hjälp. Mm. Till slut så blir det ohållbart, för det blir fruktansvärt kallt.
Och hur långt har ni kört då?
Alltså, till Åsarna är det väl 15 mil och sen kör vi 15 mil eller vad det är till Sveg. Och jag får ju stanna var 45 minuter och värma fötterna i sätet. Och när man stannar så blir det ju ännu kallare då, så det är en dålig idé. Och så kontaktar vi rätt firmor och så vidare och konstatera att i Mora skulle vi kunna stanna, byta till en fungerande bil, hyrbil och ta oss hem. Så vi får ställa bilen i Mora. Vi träffar den här hyrkillen där som är väldigt service-minded och som talar om att vi är ju långt ifrån först som får ställa ifrån oss Teslan och ta en hyrbil härifrån.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Sen skrev jag på mitt Facebook-konto. Så här.
För då hade det då gick det topplock.
Ja, det får man väl ändå säga. Alltså, och det, då skrev jag så, då tänkte jag som konsument, en bil, den här bilen tror jag kostar så här i jättemycket pengar, så typ 700 000. Mm. Det är en bil som är tillverkad i USA där de definitivt har vinter. Det är en bil som har, eller ett märke som har liksom en laddstruktur i hela Sverige. Det är alltså meningen att man ska kunna ta bilen i hela Sverige, hela vägen till Norrland och så vidare. Det är byggt för det. Och den har nyligen varit på service för att just det här problemet ska fixas. Så jag är faktiskt skitförbannad på som konsument på Tesla. Mm. Så jag skriver det här på Facebook. Tänker inte så mycket på det. Det jag tänker mer på, så här, jag ska lägga det här på Twitter också, på X. Det kan bli lite spännande att se vad som händer om, eftersom ju då det är samma ägare till X och Tesla. Mm. Så jag bashar Tesla rätt hårt på mitt Facebook-konto och på X. Och sen är jag fullt upptagen med att byta bil i Mora. Tänker inte så mycket på det. Och så ringer det. Och då råkar jag stå still och vänta på min fru som är inne och handlar något i Mora. Så jag svarar. Och då är det Expressen. Och sen exploderar det.
För Expressen, där pratade du faktiskt om att det var ett tvåläge.
Mm, just det.
Om du inte är felciterad.
Nej, jag är rätt citerad. Mm. Men det jag säger är att om vi hade varit en barnfamilj. Min dotter är 14, min fru och jag är vuxna. Vi kan hantera det där. Men om du åker med tre små barn kanske har dem i barnstol. Då har de inte tillgång till någon sätesvärme. Då, och du är på landsbygden och du måste ju ändå kunna röra dig på landsbygden. Liksom söndagmorgon eller obekväma tider och så vidare också. Och det här är ju inget nytt problem. Då hade det kunnat vara att det är tvåläge. Men jag menar, det är inte konstigt att få ett haveri på en fossilbil mitt i Jämtland en söndagmorgon när det är 25 grader kallt, så är det ju också ett väldigt problematiskt läge. Men för oss var det inte något 1-2-läge.
Men det var ändå tillräckligt dramatiskt för att det sen skulle spinnas vidare på detta i diverse kolumner. Delvis i Expressen då, där Anna Gullberg krönikerade och skrev: "Jag visste det avundsjuka som får mig att lustfyllt tänka teppanyaki moment när jag läser om hur en Tesla-förare från södra Sverige, alltså du då, var, citat, tvungen att byta bil för att inte frysa ihjäl, slut citat, på väg hem från ett jullov i Dalafjällen."
Teppanyaki, det är ju ett gammalt DN-reportage. Jag tror det var ett inredningsreportage där man då berättar om en teppanyaki. Jag vet fortfarande inte vad en teppanyaki är. Och det var så här exkluderande och att man liksom, det ska implicera att man lever liksom helt i en världsfrånvänd tillvaro. Mm. Så, men jag undrar så här, jag fattar att det blir så här, det är okej. Okay. Jag ska ställa upp när Expressen ringer, så ska jag berätta om min upplevelse. Om jag nu har skrivit och rantat på Facebook, det är inte mer än rimligt. Men samtidigt är det ju, är det så här att om jag hade kört en rutten gammal Volvo 740 som spyr ut avgaser, så kan ju den också gå sönder. Och då kanske jag också hade skrivit något ilsket på Facebook. Och då undrar jag så här, hade jag fått Anna Gullbergs sympatier då, eller?
Förmodligen.
Det hade ju varit konstigt.
Nej, men kanske inte, för att du är ju inte Jonas 49 egentligen. För du är ju Jonas Kanja, chefredaktör för en stor tidning.
Ja, och därför, det är därför jag säger det, därför så svarar jag såklart på, men jag är ju konsument, så här, jag är ju Tesla-konsument och jag inser att man, om man är Tesla-konsument, så är man ju en väldigt privilegierad position. Det är ju inget att snacka om. Och jag har det jobbet jag har. Jag tycker att jag kan tycka till om liksom, i konsumentfrågor på min Facebook. Men då får jag också vara beredd på att svara på frågor. Jag får vara beredd på att åka med i den här mediecirkusen som blir. Så det är väl fine om man kan använda. Så här är det. Jag blir ju ett case. Och man kan använda mig som någon sorts stepping stone för att berätta om andra saker samtidigt. Så om man vill reta sig lite på Stockholm och skåningar som kör dyra bilar så spelar det kanske inte så stor roll att jag faktiskt hade preppat min bil med filtar och kläder och har lång vana vid att köra på vintern. Det spelar liksom ingen roll. Jag fattar det också. Det är okej.
Vet du vad jag hör, Jonas 49? Jag har ett försvarstal här. Det är som att alltså, det är helt okej att du behandlar den här poddstudion som en biktstudio.
Ja, men du har ju rätt. Jag blir så här, jag är ju skåning liksom hela vägen inifrån och ut. Men jag är också jämtlänning. Jag älskar liksom vintern och som jag sa, jag har varit där varje år sedan jag var 6 år. Så att det skaver lite grann när jag blir driftkucku kring liksom vinterfrågor och köra på vintern och sånt där. Det är lite ont gör det med den, när man tycker så här, jag är lite jämt, precis som folk som har liksom sommarstuga och där de har varit i hela sitt liv, så känner jag mig lite som en jämtlänning, men här blir framstår jag inte riktigt som det, kan man säga.
Jag skulle vilja att vi stannade upp lite här vid de negativa beskrivningarna av dig. Till exempel då när Anna Gullberg beskriver dig som en kapitalstark elbilsägare. För det är ju det du liksom skildras som. Mm. Ja. Och det här är ju någonting som vi här på Sydsvenskans redaktion har haft väldigt roligt åt. Jag hörde till exempel bara igår hur det var en av våra liksom nyhetsreporter som just undrar liksom, vad känner du mest bekväm med, att bli beskriven som en kapitalstark elbilsägare eller var det Tesla-pappa som Björn Wiman har skrivit?
Nu funderar jag så här, ska jag svara på det här eller ska jag bara säga nu, det här ska vi klippa bort för nu har du tillfogat mig en publicitetsskada. Det är ju ändå jag som är utgivare här. Nej, jag skojar bara. Jag tänker att jag tillhör ju makthavarna i samhället med det jobbet som jag har. Och ja, jag har en hög lön. Så att jag tycker bara att det är inte så mycket att diskutera. Jag förstår mitt kast i detta. Mm.
Har du fått hem bilen?
Nej, den står kvar i Mora.
Tänker du ta hem den eller ska du vaska den? Nej. Har du råd att vaska den?
Jag har definitivt inte råd att vaska den. Jag har kvar den där hyrbilen från Mora fortsatt. Och däremot så jag ska till Jämtland igen på sportlovet och är ju inte, känner mig inte supertaggad på att ta Tesla dit en gång till, kan jag säga.
Nej, men det finns ju någonting också i Tesla som är en sån, alltså jag ser i mina kvarter där jag bor, det liksom bara ökar och ökar på med Teslorna bland jag tror att jag är lite sådär fattiglappen där jag bor i mina kvarter. Och man ser liksom hur Teslorna bara håller på att ta över gatorna. Så att det är verkligen en boom för den här bilen. Men varje gång jag ser en Tesla nu så tänker jag på den här filmen, apokalypsfilmen Leave the World Behind med Julia Roberts och Ethan Hawke som finns på Netflix nu. Där det är alltså har ni sett den?
Nej, jag har inte sett den.
Nej.
Ingen sätt. Nej. Men det är så här, temat är, det är något skrämmande som händer. Man vet inte riktigt vad det är, men det händer konstiga saker. Mobilerna slås ut, tv-sändningarna slås ut. Och så är det en scen när de försöker fly då, åker iväg i sin bil. Och sen så kommer det liksom massor med vita bilar som bara kör snabbt och inte väjer. Och de tvingas köra undan. Och så kommer det liksom vita Teslor, en efter en efter en efter en efter en, utan förare, bara kör och kör in i varandra och bildar en sån propp då på vägen. Och det är en sån jätte liksom effektfull apokalyps, Alltså, de är inte riktigt pålitliga, de här bilarna. Det kan komma någon och ta kontroll över.
Men det finns ju något som skaver såklart. Alltså dels är ju Tesla i många avseenden en väldigt, väldigt bra elbil. Alltså batterimässigt och laddstrukturmässigt och sådär. Mm. Å andra sidan då så finns det ju en ägare till Tesla som ju är hyperkontroversiell och som liksom har en roll i kriget mellan Ryssland och Ukraina och som har en makt som är i många avseenden som känns liksom helt orimlig. Det är klart att det är delvis är kontroversiellt att man kör en Tesla eller väljer den. Det är ju helt omöjligt att komma ifrån. Det.
Precis. Jag läste i någon amerikansk tidning om att det kallas för så här Elon Musk-paradoxen, typ att han Tesla är ju liksom kodat som något väldigt så här storstadsliberalt liksom med så här klimatmedvetna konsumenter och så, medan Elon Musk ju har liksom gasat ut liksom åt höger och är ju mer eller mindre så här uttalad republikan. Och jag läste att det finns vissa så här, för deras apropå liksom köld och så är ju liksom i USA är ju liksom Teslas största marknad är ju södra Kalifornien bland alla progressiva liberaler liksom. Och där finns det ju vissa som liksom går ut och säger att vissa säljer sina Teslor nu liksom. Och det var någon så här Hollywood producent som sa att det kändes som att köra runt i en MAGA keps. liksom.
Och det gjorde lite ont.
Det kanske får stå kvar där uppe i Dalarna.
Ja.
Men sen så spekulerades vissa i USA spekulerar att så här, Musk har ju redan liksom storstadsliberalerna som han mättat den marknaden liksom, och försöker därför med alla sina utspel vinna republikaner också, för att där hittills så har ju liksom republikaner inte velat ta i Tesla med tång liksom. Och nu kom apropå det du pratade om, Maria, med dystopier och så, för det är väl i år Tesla släpper sin så kallade Cybertruck, som är en sån monsterfordon som ser ut att vara hämtat från en så riktig dystopisk film, så här riktig militaristisk estetik, som då ska försöka locka de här liksom pickup truck människorna i USA.
Men alltså när man sitter där och fryser om fötterna och kör.
Jag googlade på den nu. Det är verkligen science fiction bil.
Ja, den är rätt så.
Ja.
Jag skulle säga när man sitter där och kör och fryser om fötterna så tänker man ju på sådana saker och så funderar man på så här, okej, det här är en bra elbil. Den släpper liksom inte ut någonting, den är förhållandevis snål i elkonsumtionen, men det finns ju de här baksidorna som vi då har nämnt. Och
var det verkligen det du tänkte på när du frös?
Ja, men vänta lite. Och så tänker du också så här, varför kör jag överhuvudtaget? Varför åker jag på semester? Alltså om man tänker ur miljöhänseende, ja men jag håller mig i alla fall inrikes, jag flyger ingenstans, kan jag ta tåget då? Ja, det går knappt några nattåg överhuvudtaget till norra Sverige. Alltså priset för att åka nattåg är ju för väldigt många människor alltså hysteriskt. Och så att det är ju så här, ja det var ju fint att jag har de ekonomiska möjligheterna att köra en elbil, men att ens liksom semestra på ett rimligt sätt inrikes. Antingen så ska du bli ruinerad genom att åka tåg, eller så ska du liksom ha en svindyr elbil för att kunna ta den någonstans. Alternativt så ska du köra en möjligen säkrare fossilbil, och du ska köra en 250 mil tur och retur och släppa ut en fruktansvärd massa skit. Så att det är liksom den här förändringen av samhället. Ja, vi har ganska långt, det är ganska långt kvar innan vi har liksom gjort miljöomställningen, och under tiden så ska vi fatta de rätta konsumentpolitiska privatbesluten också. Ja, det är inte alldeles skitenkelt. Alltså.
Nej, visst. I en parallell verklighet hade det ju verkligen kunnat vara Jonas 49 fast på nattåget. En parallell verklighet som är ganska lik vår.
Men får jag bara fråga då, dina barn då, Jonas, har de istället för att kalla dig pappa, har de börjat kalla dig Tesla-pappa?
Alltså båda mina barn, de är ju då äldre tonåringar, de märker absolut ingenting av detta förrän båda med en kvarts mellanrum liksom hör av sig via telefonen. Den ena är hemma men det är telefonen då liksom, så pappa, du är på TikTok nu. Åh, gud, hade Expressen gjort en TikTok av artikeln också, så att ja.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Jag tycker det var så lustigt när Björn Wiman i Dagens Nyheter skrev just om så här Tesla-pappor. Och jag, det jag undrar då, Jonas, säger så här, hade du hellre velat kallas för en Tesla daddy?
Det är något med mina livsval som, alltså jag vet inte, jag spelar ju golf också, har gjort och tävlat på hyfsad nivå och spelat golf hela mitt liv. Det är också en sån
grej,
det kan också vara en besvärande omständighet, särskilt i liksom kulturvärlden så blir man, så är det lätt att man blir lite driftkuckig. Så, och då kan man väl säga så här att ibland så kanske jag borde vara noggrannare med mina livsval om jag skulle vilja liksom höja min cred i vissa kretsar, så här golf och Tesla. Det är ju liksom, man sticker ut hakan, så kan man säga.
Men alltså det måste ju vara bättre med Tesla daddy än sugar daddy. Ändå.
Man undrar också så här, om man ska väl helst inte köra bil alls. Nu reagerar
inte den ansvarige utgivaren på detta.
Nej, men jag tror inte, jag är inte så orolig för just den. Det är ju också så spännande för att om man kanske inte ska köra bil alls, det kanske är liksom lösningen så. Även om inte jag tror att det är någonting som kommer att ske under överskådlig framtid sådär brett. Men jag tänker ändå, det måste ändå vara bättre att köra en elbil än att köra en diesel eller en bensinbil. Sådär, rent generellt.
Men så är det väl.
Ja, nu kanske bara ett försök för mig att skifta fokus.
Det tycker jag var väldigt, väldigt uppenbart. Men sen så vill jag bara säga, jag tycker det, ja, men vad skönt att du outar det här, att du är en golfspelare, så slipper jag ta upp det. För att jag menar, vi har ju jobbat ihop i många, många år. Och jag kommer ihåg när jag fick reda på att jag spelade golf, för då var jag kulturchef på Sydsvenskan. Att jag kommer ihåg att det var så här, men herr, vad är det här för människa liksom? Och kommer ihåg att jag gnällde ibland på dina kläder och sådär.
Absolut, ja.
Men att jag liksom, att det förvånade mig att jag ändå liksom tyckte om dig liksom, trots att du liksom spelade golf och sådär. För det som faktiskt tror jag har räddat vår vänskap, Jonas, eller vår arbetsrelation, är att du är ju också otrolig.
Det var ingen vänskap alltså, utan det var en arbetsrelation. Det var ändå tydligt. Ja, tack för tydligheten, Rakel.
Ja. Men jag vill inte att jag ska framstå som fjäsk här, liksom. Ge chefredaktören ett äpple. Nej, men det är ju att du är otroligt litteraturintresserad.
Absolut.
Och det är ju på riktigt. Det är ju inte...
Nej. Men så här, ja, det här... Jag har jobbat som chef på olika sätt i flera decennier. Och en av de mest spännande sakerna tycker jag, det är ju människor och nyanser. Jag har skrivit flera gånger i tidningen om att vikten av att hålla två saker i huvudet samtidigt och sådär. Jag försöker på allvar leva efter det. Det går inte alltid, för man blir liksom förbannad eller man fattar dåliga beslut eller vad det är. Så där. Det tycker jag är, det finns väl ingenting mer befriande, eller finns väl ingen bättre känsla än när man lyckas skrapa lite grann på en människas liksom Fanissa och komma lite innan för att förstå mer och se liksom komplexitet i personlighet och sådär. Man är ju alltid väldigt snabb att döma hunden efter håren och jag menar, Rakel, du är inte tråkig bara för du är kulturpersonlighet. Du är liksom ni förstår vad jag menar. Det är lätt att ha, för det är lätt att ha fördomar om folk för att man gör olika saker eller för att man har trista pikétröjor på jobbet och sådär. Men det är också en utmaning för mig att bryta igenom det där.
Precis, och jag är också glad att du inte ser mig som en kulturelitist. Eller? men skämt åsido så tänker jag på just det här att det är en viktig poäng liksom att så här, ska man egentligen behöva köra bil överhuvudtaget? Och Filip, du skrev ett jättebra reportage om att ni har ju faktiskt gjort er av med er bil. Men tågsituationen i Sverige, den är ju helt surrealistisk. Jag skrev om det i somras när jag skulle bara ta tåget från Malmö till Lidköping. Och så hamnade jag på ett sånt helvetes-tåg från Malmö. Det gick inte ens hela vägen till Göteborg, det gick bara till Mölndal. Och där det var liksom så packat att liksom man kunde knappt röra sig. Jag liksom blev fast vid toaletten i så här 3 timmar. Och sen liksom helt plötsligt började jag se att det är någon så här vätska från så här toaletten som började liksom läcka ut. Och att jag ibland liksom kan förundras. Exakt. Att jag liksom kan förundras över att tågsituationen är så dålig i Sverige jämfört med många andra europeiska länder.
Jag åker tåg varje dag till jobbet. Jag bor en bit från Malmö så jag pendlar med tåg varje dag. Det fungerar ganska bra. Jag gillar pågatågen. Och sen när jag ska åka till Stockholm på jobb så åker jag uteslutande dit med nattåg då, upp för att det fungerar också väldigt bra. Men man undrar så här, nej, vi ska inte ha något snabbtåg i Sverige.
Nej.
Det verkar ju ganska tydligt. Och nej, hur ska vi då? Jag menar, landet kommer inte sluta vara 156 mil från norr till söder. Och ska man inte ens kunna liksom ta sig på ett rimligt sätt inom landet för att turista eller arbeta eller vad det nu är? Jag har faktiskt svårt att begripa det, och i ljuset av det så blir det liksom en lite fånig debatt kring någon trasig bil här och där. Ja, men om man kan ju, det är ju inte, tåg är ju inte ett rimligt alternativ riktigt. Precis som du, jag menar, jag kommer ihåg den där upplevelsen när det blir fullt på ett Öresundståg, det är fan ingen lek. Alltså.
Nej, jag tror det mest tragiska på det tåget var ju att det var ju många barn där, och det var att de grät inte ens, utan de var helt tysta.
Apatiska.
Och det är nästan, det är en så tragisk syn, så att barn som bara helt tyst och bara stirrar ner i golvet. Så här.
Jag tycker det här känns bra, för att jag är blivit kritiserad för att jag överdramatiserade min liksom bilresa, och nu liksom verkar det som att den där tågresan, den var nog ännu värre faktiskt.
Eftersom det fortfarande måste bearbetas.
Där var det 1-2 läge.
Nej, men alltså där vill jag bara säga att alltså, man stod ju så tajt att om någon skulle liksom gå förbi och försöka ta sig in på toaletten, då var de ju tvungna att trycka sig förbi en liksom kroppsmassa. Så att det var ju, vad heter det här, beröring som man inte har bett om, vad heter det?
Tafs.
Ordens mästare.
Exakt. Nej, men alltså, vi var ju liksom en köttmassa liksom, så att jag har aldrig stått så nära främlingars kroppar som då liksom. Nej, men det var
ju... säkerhetsmässigt måste man också fundera på. Jag menar, om tåget tvingas göra en kraftig inbromsning eller någonting, vad tusan händer då?
Nej, det var total katastrof alltså.
Om Killinggänget hade funnits nu och spelat in Nile City eller i manegen, så hade Tesla-pappan varit en uppenbar figur, namnet på en figur där. Och grejen är att planen var att vi skulle ha in Jonas 49 här i studion, prata Tesla, sen, där är dörren, nu fortsätter vi med den riktiga podden. Men så insåg vi när vi då började prata om att vi skulle prata om Killinggänget att vår chefredaktör är ju en levande Nile City och i manegen med Glenn Killing jukebox. Du kan ju allting.
Ja, det var väl att ta i kanske.
Det mesta.
Ja, lite
grann. En hel del. En lite grann. Ja, men så. Till exempel...
Anna! Anna du! Släpp in mig, Anna! Anna! Anna, jag förfrysar osten, Anna! Drabantosten från Riksost, Anna! Anna du!
Det är lite meta det där, att det är någon som härmar någon som... Ja.
Mm. Och när du gör det nu, härmar du då Robert Gustafsson som härmar någon annan som härmar någon annan?
Ja men precis, jag härmar nog Robert Gustafsson för det är liksom, det är så här, när det kom då 95, det var ju så otroligt roligt. Jag skrattade så jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Och jag fattade referensen och jag såg hur skickligt Robert Gustafsson gjorde det, och det var så otroligt tramsigt. Det var så många saker på poängen. Så jag tror faktiskt att det är Robert Gustafsson och inte Sven Walter som är härmade. Vilket ju är lite konstigt på meta.
Men det passar ju på sätt och vis. Alltså jag tror att alla i Killinggänget skulle vara stolta över dig, för att de är ju liksom metahumorns, det är ju deras signum. Och varför vi pratar om detta nu är för att det finns en ny 3 timmar lång dokumentär på SVT som heter Berättelsen om Killinggänget, som avsnitt 1, jättemycket roliga grejer som de gjorde i början. 2, de går in i sin allvarliga fas och gör 4 nyanser och sådär. Och 3, de samlas allihopa kring ett bord idag, nästan allihopa kring ett bord, och pratar om hur det var, och de pratar också om, ska vi kanske göra någonting i framtiden? Så är dokumentären. Tankar om detta?
Det jag tänkte på var att jag har sett allting, och jag tycker att de lite liksom slarva bort sin egen genialitet. Jag känner att, alltså, att när Nile City kom på 90-talet så var, jag tyckte att det var revolutionerande, och jag tror att vi är liksom en hel generation som tyckte att det var det, för att det var liksom någonting helt nytt. Och så tycker jag liksom att de liksom rusar förbi det i dokumentären, att det är nästan, det är nog enda gången som jag känt att istället för en dokumentär på SVT så hade jag velat att Netflix hade gjort det. För då tror jag att de hade stannat upp mycket mer kring liksom Nile City, de olika karaktärerna, sketcherna, var det som 90-talet, var det som Sverige, varför det var så roligt. Och liksom Killinggänget har också liksom gått igenom så här, hur skapade vi de här olika karaktärerna. Det kändes som att det var som att de själva var lite så här trötta på det. Och att de liksom ville rusa förbi det. Medan jag känner ju att det är ju Nile City i sig. De 6 avsnitten som för mig är det mest centrala. Och inte den här liksom senare utvecklingen när de skulle liksom gräva mer i sin manlighet och sina trauman. Liksom. Jonas, vad?
Ja, men jag håller med. Jag var 21 då, 95 när det kom. Och för mig var det var ju... otroligt, alltså fantastiskt, sådär, ja, ni vet vad man brukar säga i kultursammanhang, det var under en formativ period av mitt liv, och så kommer det här och är någonting helt nytt. Men nu när jag tittar på det i efterhand, ja, både när man ser Nile City och när man tittar på den här dokumentären, så slås jag också av att, ja, det var nytt, men det var ju, delvis var det otroligt elakt i många avseenden. De gjorde ju, sablade ju ner ganska många artister på ett sätt som var, ja, men det är långt över gränsen så. Men det är också så här att det finns ju väldigt tydliga referenser bakåt, tycker jag. Du kan väl hjälpa mig här, Filip, men när jag ser, ett, utan Robert Gustafsson så faller allting ihop. Han gör en otroligt viktig insats här. Och de gubbarna han gör, som det finns så många av. Där finns det ju väldigt tydliga referenser bakåt, till Gösta Ekman, till Bosse Parnevik som härmar liksom folk och så vidare. Så att så där jäkla nytt var det ju inte bara.
Nej. Jag var ju lite för ung för att ha sett det då. Jag har sett det liksom lite fläckvis i efterhand. Men när jag ser den här dokumentären och man ser de här klippen då, så tycker jag, jag tycker det är jätteroligt när du gör de här gubbarna, Jonas. Du gör dem väldigt bra med sån inlevelse. Men för mig framstår det ganska mycket som liksom buskis bara. Jag tror man tänker mycket på det här meta liksom kommenterandet att, att jag väntar, jag tänker att det ska vara lite smartare än vad det är, att det ska vara fler lager. Men jag tror också att det kan bero på att det är ju en klyscha liksom, men humor är ju verkligen liksom en färskvara. Man måste ha varit där, och inte även om man skulle läsa på och förstå referenserna rent intellektuellt, så tror jag man måste vara liksom nedsänkt i den samtiden som kommenteras för att fullt ut uppskatta liksom. För det var ju en, det är ju verkligen, 90-talet var ju verkligen en helt annan tid än vår.
Jag tycker Henrik Schyffert gör ganska bra analyser i dokumentären, måste jag säga. För han är ju rätt risig som Glenn Killing. Det är alltså på, både på scen och i Nile City. Så det är ganska lätt att säga. Alltså jag tycker Johan Reborg gör ganska många bra saker liksom skådespelarmässigt genom hela Killinggängstiden. Robert Gustafsson är ju fullständigt briljant. En av de liksom bästa svenska liksom komikerna genom alla tider. Men Henrik Schyffert sticker ut som ganska risig i sammanhanget, och det vet han. Och det tycker jag är spännande. Man får höra honom säga det och berätta om den revanschen som han tar med sin stand-up karriär och sådär. Så den resan de gör, det tycker jag är spännande. Sen att den där självreflektionen kanske känns lite genomskinlig delvis också. Mm. Det gör den ju. Men på det viset tycker jag är en spännande dokumentär. Mm.
Men jag tycker inte att Henrik Schyffert var liksom dålig. Jag tänker att i väldigt många komediprogram så finns ju någon som bara är the straight guy. Liksom. Någon som bara är everyday man. Som är helt... som tittarna kan liksom identifiera sig med. Och det tyckte jag verkligen att han var i Killinger.
Men jag tror inte att det var... det var inte så himla mycket att han var dålig. Utan han, alltså, dels så sa de ju flera stycken i dokumentären att vi hade egentligen ingen aning om vad vi höll på med. Vi skulle göra något skoj. Vi gjorde skoj. Vi skulle göra trams. Vi gjorde trams. Och de blev på något sätt, även om kanske i manegen med Glenn Killing först inte blev så himla uppmärksamma. Att det var först med Nile City som det smällde till, så har det ju sammantaget fått så enorm impact. Och så. Och de var kungar då. Men det finns något sånt här, någon sekvens där Schyffert står med en mobil i handen och tittar på ett klipp från manegen och ser på sig själv och så här skäms över det.
Nej, men det går inte. Jag kan titta på det här. Jag har inte sett det här sedan det gjordes. Alltså, det går inte. Det är för starkt. Ja, men det är så svårt. Jag bara ser den här ångesten. Alltså, i det.
Man ser i ögonen på Schyffert när de extraherar de här klippen. Liksom att han är lite vilsen grabb.
Har man fått någon förklaring till varför den här ska komma just nu? Det finns ju ingenting nytt. Det sista de gjorde ordentligt var väl 2009 på Dramaten, om jag förstår dokumentären. Sista som verkligen liksom satte sig var väl Fyra nyanser av brunt, och det är nästan 20 år sedan.
Schyffert ska ut på turné nu. Det kanske är som en liten trailer för den.
Kanske är så enkelt. Sen det är klart att man måste ju inte ha någon krok och hänga upp det på, men det var ändå, jag gjorde ändå den reflektionen. Jag hade sitter dem där och pratar nu efter 15 år efter sin senaste liksom stora grej. Varför gör de det?
Men det är ändå fascinerande, för att Glenn Killing var 7 avsnitt, Nile City var 6 avsnitt, Percy Tårar 6 avsnitt, och det är ju det som är liksom det roliga Killinggänget. Och den impacten på det är sån här pang, det är verkligen pang i bygget. Jag i mitt minne, jag var tvungen att kolla detta för att jag tänkte att de höll på mycket längre, att de gjorde mycket mer. Men mängden, alltså det är ju inte så mycket. Det är ju liksom hanterbart.
Men det, de är ju packa. Alltså man måste ändå säga så här, Nile City som är 6 avsnitt. Det är ju helt, varenda minut är ju liksom packad med grejer som sen hänger kvar. Likadant med Torsk på Tallinn, Det var väl en del i de här fyra små filmerna. Mm. Torsk på tallen har ju verkligen satt sig. Och fyra nyanser av brunt. För mig är det egentligen, Percy Tora var ju ganska misslyckat i förhållande till andra produktioner. Så för mig är det de tre. Det är Torsk på tallen, fyra nyanser av brunt och Nile City. Men de är ju otroligt koncentrerade med både humorgrejer och en hel del djup och tragik. Det måste man ju...
Vilken är din bästa gubbe?
Sudden, sportkommentatorn i Nile City.
Hur låter han?
Nej, det är ju Kalanka kuppen i parallell yoghurt här då. Fransosen Jean-Pierre Skogsberg leder efter första åket. Här kommer ryssen Kefir. Ja, ni ser ju själva jävla glad han är, va?
Nu kommer du bli stämd av Robert Gustafsson för varumärkesintrång.
Jag är bara djupt imponerad av hans förmåga att göra alla de här figurerna. Mm.
Men jag tycker också att det som förvånade mig mest i dokumentären, det var när Martin Luke, nu kan inte jag härma honom som de andra i Killinggänget kunde göra. Det var när han liksom förklarade varför han ville ha de här brandmännen. De skulle vara liksom bara överkroppar. Och så sa han så att han var väldigt intresserad av homosexualitet.
Jag var inne på homosexualitet. För att jag tyckte att heterosexualitet var så otroligt tråkigt. Vi försökte se homosexualitet var jag än gick. Kunde specifikt se det i alla män med uniform.
Och att han ville ha de här så här vackra männen.
Fina, snygga, halvnakna brandmännen. Det kommer bli fantastiskt.
Och att han då blev så förbannad när Robert Gustafsson, vad hette hans karaktär? Som hade kjol och höga klackar. Och
Greger.
Så. Han är brandchef. Ju. De delar ju lokal med radiostationen. Brandstationen och radiostationen delar lokal.
Exakt.
Och Greger är brandchef.
Ja. Och så beskriver Martin Luke det som att han blev så förbannad. Liksom när han... Greger dyker upp och så blir det liksom buskis av det hela, att han tyckte att han hade skapat en så liksom en vacker homosexuell miljö, och så beskrev han det som att men så är det när man jobbar i ett gäng liksom, att då, det är som att man gör ett avtal med djävulen liksom, det onda kommer med det goda och så vidare.
Men Robert Gustafsson är ju buskis.
Ja,
alltså, han är ju det, kommer alltid att vara det. Och sen, och det var väl en lyckträff då att han hamnar i samma gäng som Andres Lokko och Martin Luke, som är någonting helt annat. Mm. Och så blir det en kombo där som ingen annan har lyckats med.
Alltså egentligen borde det inte vara möjligt. Jag tror att det är därför som Nile City också är så fascinerande. Just för att de är så extremt liksom, olika. Jag menar, Andres Lokko måste ju ändå vara... en av de mest pretentiösa människorna i hela Sverige.
Endast i konkurrens med Martin Luke.
Exakt.
Ja, det är
men sant. Oj! Jag kan komma på många fler. Men, ja.
Nej, och sen har man då liksom Reborg och Gustafsson som är jättebra på buskis. Mm. Eller kanske inte Reborg, men Gustafsson.
När Reborgs gubbar har en annan liksom, tycker jag. Jag tycker de säger något väldigt spännande om Jonas Inde, som ju inte vill vara med i dokumentären. Då säger de så här att Jonas Inde hade kontakt med ett mörker som vi andra inte riktigt hade. Och det tycker jag liksom kommer fram i ganska många av deras produktioner på ett humoristiskt sätt som gör att man får lite ont i magen. Men Roland i Torsk på tallen till exempel, som ju är en fin kille från Värmland som aldrig har fått lägga till i någon hamn. och man känner, man får ju så ont i magen när Roland åker med på den här trippen till Tallinn och så har de den här, ni vet, man ska, tjejerna har liksom nummer på sig och allting är så sjaskigt. Och så vill han bli tillsammans med Eda och han går och letar efter Eda på hotellet. Eda! Och Eda är i ett rum med Slobban. hon ligger med slobban i ett annat rum. Och det är så roligt om man garvar så, men man får också så ont i magen. För det finns ett djup i det här. Liksom så. Och det tror jag är helt avgörande för att de ska lyckas. Så det var jättespännande faktiskt att få att de pratade om det, att man förstod lite bättre.
Mm.
Men då när de sitter i...
Förlåt. Filip bara suckade.
Du bara, nej, jag suckade inte.
Du suckade. Det är som att du är så här, jag är för ung för det här.
Åh, äntligen. Nej, får vi ge oss på någon annan än mig i podden.
Det var bara ett djupt ande. Det var ingen suck, jag lovar.
Håll inte på andas. Vi arbetar här.
Nej, men jag känner att du inte fäster i det här.
Nej, men jag var på väg att säga något, men så tänkte jag väntar på en annan ingång.
Men, vänta på nästa tåg.
Men nu är din ingången. Nu är din chans.
Nej, men jag glömde att säga.
Men får jag ställa en fråga då? För ja. Är det här, det som jag undrar då, Nelly City kommer 95, är det här liksom en generationshumor som dör med 90-talet eller tidiga 00-talet? Så när du kikar på det så funkar liksom inte referenserna eller tonen längre?
Nej, precis. Alltså jag gillar ju verkligen de fyra nyanser av brunt och Torsk på Tallinn. Och jag tycker de drar lite för stora växlar på hur mörkt, och så jag tycker bara de är roliga liksom, att det ofta är så med humor att man skrattar också åt så här tragiska liksom karaktärer. Så jag tycker liksom Torsk på Tallinn är svinrolig liksom. Jag tycker att det andra är lite hetsigt och flamsigt och liksom de för stora gester, eller vad man säger. Och jag tror att, ja, men till exempel när jag kollar på dokumentären så känner jag också att typ att Schyfferts sommarprat har överlevt tidens tand, tycker jag. Jag tycker fortfarande att det är en briljant idé med liksom små nyanser liksom driva med hela sommarkonceptet.
Och vad var det då han gjorde? Han sa verkliga, så han klippte ihop verkliga saker som andra hade sagt.
Exakt,
som
han var spelade så här öppna landskap och sa att jag tycker faktiskt att det här skulle kunna vara en alternativ nationalsång. Och så här, det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder. Och liksom så här, liksom förnumstigt vuxen, ja men så här, typ han kanske iklädde sig sin föräldragenerations syn på världen på något sätt.
Mm.
Men gjorde det med så små subtila nickningar till sina generationskamrater. Så jag tror att vuxna människor som hörde det tänkte väl bara, ja, det var en käck liten grabb som har sunda värderingar. Liksom.
För han var sådär 25 eller någonting. Ja. Han gjorde, ja.
Jag måste fråga en annan sak också. Och det är de här otroliga elakheterna som förekommer i Nile City bland annat. Där de är ju bara skitelaka mot, vad ska vi ta som exempel, Warner Dice, där sångaren har någon form av åkomma med ögonen.
Popsicle.
Nej, Popsicle. Förlåt, Popsicle är det. Och då har Robert Gustafsson satt så här pingisbollar i. Och de är halvelaka mot Jalle Lorentzon. Alltså de kör Prodigy featuring Jalle Lorentzon och säger Robert Gustafsson, Jalle Lorentzon på munspel som aldrig får komma in. Och det jag undrar är så här. Jag tycker ju fortfarande att den typen av elak humor, den kan få mig att skratta på ett liksom ohyfsat sätt. Jag måste liksom gömma undan den delen av mig lite grann. Mm. För att det funkar liksom inte längre. Men då undrar jag så här. Tycker man inte att det är roligt? Eller är det bara omöjligt av liksom mänskliga skäl att skratta åt det numera? Eller har det liksom slutat vara roligt också? Förstår du när man byter generation?
Just det. Det är en bra fråga. Jag skulle ändå säga att liksom, det kanske är att humorlandskapet har skiktats mer, att det finns det här lite grova över gränsen har väl liksom flyttat till andra kanaler. Det är liksom inte vår bästa sändningstid längre. För nej, jag tror inte heller, det hade inte funkat om SVT gjorde liksom ett program på bästa sändningstid där man härmade någons liksom fysiska handikapp och så. Liksom.
Nej, precis. Det hade ju aldrig gått. Nej. Men hade det, och det är ju helt rimligt, så måste det ju vara.
Nej, men jag tänkte också på liksom Schyfferts liksom ängslighet och inför att liksom konfronteras med det här materialet igen. För han är ju ändå den som kanske har tydligast har liksom gjort upp med den här eran också. Det mm. gjorde han ju redan för 15 år sedan. Han gjorde The 90s, ett försvarstal, sin första liksom stand-up solo-show. Som också Martin Luke och Fredrik Lindström var med och skrev. För där är han ju, han berättar ju det här även i dokumentären, det gör han ju på scen också i den här, det att det låter ju som en kanske efterhandskonstruktion, men att han såg fucking Åmål 98 och insåg att så här, han ställde sig och applåderade i biosalongen, och så säger han i showen då att så här, det var först när jag kom hem på kvällen jag insåg att jag hade stått och applåderat min egen död. Liksom att så här, här kunde det spelas helt oironiskt, så här 80-tals, svulstiga 80-tals ballader liksom. Och det handlar om kärlek och stora känslor. Och i den här The 90s så har han ju stora partier där han inte skämtar alls liksom, utan berättar ett trauma om hur han var sängvätare. Inte jättehögt upp i åldern, men han kanske var 11-12 och luktade ammoniak i klassrummet. Så att han kom, det var ju verkligen tydligt, hela den formen var ju en uppgörelse med 90-talet, att man helt plötsligt som komiker står och pratar allvar och är så liksom, pratar om något som varit jobbigt för en. Och han pratar om att så här, jag har alltid valt humordörren, men nu ska jag liksom våga kliva in genom allvarsdörren istället. Mm. Och han beklagar så här, sitt oengagemang för Balkankrigen på 90-talet och sådär. Och han säger ju också i den här dokumentären att så här, man ska aldrig göra något som man tror att publiken vill ha. Mm. Men på ett sätt har ju Henrik Schiffert varit otroligt skicklig på att navigera, så att så här, känna in tidsandan. Han gjorde liksom The 90s, ett försvarsdal, samma år som Mig äger ingen kom till exempel. Han har också kallat den för så här, min Mig äger ingen. Mm. Liksom att man pratar om ett personligt trauma. Sen har han gjort liksom där runt 2013-14 gjorde han ju så här mycket så här SD-kritisk stand-up. Och nu när folk liksom har tröttnat på det, så ska han ju nu ut på en show som heter typ så här Henrik Schyffert i ball på scen en timme.
Det ska alltså bara vara lite skojigt.
Ja, precis. Mm. Så att han och därför skulle det ju verkligen vara intressant att, vad skulle, om Killinggänget skulle återförenas, vad skulle det vara idag liksom?
Men du menar att det inte är en begåvning hos honom att han är liksom så här, jo, i framkant, absolut, utan att han är slug?
Nej, liksom. Nej, det menar jag inte, eller det kan man väl får man väl läsa, tolka hur man vill. Jag tycker att The 90s, ett försvarstal, är liksom en jättebra show liksom. Den var väldigt nyskapande och sådär.
Men kvaliteten på i manegen med Glenn Killing bedömer du som?
Ja, men jag är fel målgrupp liksom, tror jag.
Mm, men det är inte mycket du gillar ofta.
Nej, men
jag gjorde en annan, helt annan reflektion också som var lite så här, som gav mig lite ont i magen. Om man tänker 90-talet och så de här ascoola grabbarna som är liksom lite mobbarmentalitet, det finns det ju någonstans, det liksom svävar över detta. Riktigt dålig självreflektion, de tycker att de är liksom bäst i världen på riktigt, de vittnar om det här också. Och så nu då så ska de självreflektera 30 år senare. Och så känner man så här, okej, det är väl bra av dem och jag tycker ändå det är uppriktigt, men bitvis känns det lite ihåligt också. Och så tänker man på sig själv, fan, det här var ju mina stora idoler under då tidigt och mitten på 90-talet, och nu sitter de och själv reflekterar och så tänker man, är det den här resan jag har gjort, eller har jag också låtit det ihåligt när jag ägnar mig åt självreflektion med? Så det kändes var lite så här, ah, men en liten tanke ställare faktiskt kring livet i stort.
Men lyssna på det här.
Men det kommer ju till en ålder där män i synnerhet måste sluta lita på sin magkänsla. Alltså den håller ju inte. Jag vet inte när den leder bara.
57.
47.
Det är alltså Locko som säger detta och så föreslår Schiffert att 57, då är det liksom klippt, då får man sluta lita, och så säger Locko nej, 47. Så att du är ju över den. Jonas 49 har ju liksom passerat nu, den magkänsle grejen.
Ja, men precis. Fast då tänker jag så här, att om det är någonting som man lär sig som chef, så är det att vara försiktig med magkänslan och använda huvudet så mycket som det bara går i alla situationer.
Men fascinerande, vad precis föregick det? Det här kommer från det här, så här runda bordsamtalet, det sista avsnittet, när de sitter och pratar om sig och varandra och en eventuell framtid som väl verkar väldigt oviss om de ska göra någonting tillsammans. Men då säger Schiffert någonting om att jag fattade inte då att vi var ett sånt här jävla grabbgäng. Det var liksom ingenting som han reflekterade över. Och det säger så himla mycket. Det är mer än någonting annat, så säger det någonting om den tiden. Att det var ingenting som man behövde ens tänka på. Att ska vi kanske ha med några kvinnor här? Eller ska vi ha skämta om någon mer än Lena Philipsson? Eller räcker det kanske? Nu har vi Lena Philipsson, då har vi en tjej med. Alltså, det är ju otroligt, allting är ju supergrabbigt. Men det var ingenting som behövde tänkas på.
Nej.
SVT kom inte in och sa här, vänta nu här, ska ni
vara brudarna?
Var är brudarna? Mm.
Men jag känner att Killinggänget pissade på mina minnen. Så, nu har jag sagt det lite.
Hur då?
Ja. Ja, nej, men jag såg ju den här 3 timmar långa dokumentären igår i ett streck. Och jag har väldigt, väldigt varma minnen kring Nile City. Alltså, även, ja, jag minns att vissa saker var rasistiska, som de här adoptivpäronen.
Taiwanesiska.
Ja, precis. Ja. Ja, men det hade inte funkat idag. Men så kände jag att liksom när dokumentären mer och mer och mer blev någon slags terapigrupp för de här krisande männen som liksom fortfarande mår dåligt, och hur liksom Henrik Schyffert liksom sitter decennier senare och säger så här, det var aldrig någon som tackade mig för att jag var liksom projektledare för detta. Och så känns det som att det bara, ångesten bara växer hos dem. De har försökt att jobba ihop på senare år. Det beskriver hur de liksom hyr en kursgård på Öland och alla mår bara dåligt och de kommer inte på någonting och alla bara flyr därifrån. Det är som ett destruktivt förhållande som man liksom, om man bara tänker så här, men skiljer för helvete. Och sedan när de då ska göra något till stora scenen på Dramaten, och det också är bara så total ångest, manuset blir klart bara så här några dagar innan de ska gå på scenen och så där, och det blir en kalkon. Och så sitter de ändå nu så här 25 år senare i SVT och säger så här, nej men vi måste väl ändå göra någonting tillsammans, och så ser man att alla fortfarande mår bara kass. Och då känner jag att det drar ner mina varma minnen av det de gjorde i mitten av 90-talet. För att det jag har nu, det är ett gäng åldrande gubbar som inte står ut med varandra.
Fast när du beskriver det så här så låter det också som lite unken så här, manlig genikultur. Att det skulle, som om det skulle räcka att de satte sig i samma rum och så uppstår det bara liksom för att de skulle vara ett gäng manliga genier. Så nu kände jag att det blev lite unket. Inte det du sa, utan liksom själva liksom upplägget också.
Och tack Jonas 49 för att det är du som säger. Nej men du har ju helt rätt, för att det de kommer fram till, jag tror det är Martin Luke som säger det i sista avsnittet, att om vi ska göra någonting, då måste vi först ha ett avtal på det. Vi måste ha liksom en scen, ett datum, och först då kan vi åstadkomma någonting tillsammans. Och då vet ju alla som jobbar kreativt, det är att det är ju den värsta förutsättningarna som finns. Att man vill egentligen inte göra någonting, man bara prokrastinerar. Men som du säger, att man tror att om man bara låser in sig i ett rum, så av panik så kommer det uppstå någonting.
Ja,
och inte bara genialitet. Något briljant. Ja.
Exakt. Och då kände jag lite så här att nej, men det här, att dokumentären blev deras skilsmässa, att när de insåg kanske inte det när de möttes där på slutet, men att när de ser det sista avsnittet så inser de, det här är skilsmässan.
förlåt att jag fick den här reflektionen nu, men när de är på, när de sitter på BVS parkering, är det i Arninge? Ja, någonstans på BVS parkering, så kommer det ju en snubbe in i, som kommer liksom i en bil, i en PV, och så sladdar han in framför Schiffert som har såna sändningsrygga och sänder direkt, och så vevar han ner rutan och så säger han, och så frågar jag, hur var det här då?
Jag är ute och sladdar med PV:n och lyssnar på Sator.
Säger Robert Gustafsson. Så undrar jag bara så här, hade han kört Tesla om han hade spelat in det idag?
Min enkla poäng är denna, att jag hade liksom hellre på något sätt velat se hur de satt och liksom firade det de hade lyckats åstadkomma tillsammans, istället för att de liksom samlas i det här rummet och får ångest över att några i gruppen fortfarande har förväntningar på att de ska göra ytterligare någonting tillsammans. För det är som när man träffar gamla polare. Man festade på Smålands nation på 90-talet i Lund. Hade liksom fantastiska fester. Men den tiden är förbi. Man kommer aldrig kunna åstadkomma det igen.
Men det är ju inte säkert. Alltså det verkar som att de aldrig har haft ens det härliga. För att alltså, det verkar som att de har nästan tagit död på Thomas Alfredsson, sin regissör, genom åren. För att han är så, i varje projekt som han har varit med på, så har han blivit helt liksom utmattad och knäckt för att det var, har varit så kämpigt. Och han beskriver ju som att om man kommer in då när Schyffert sitter och gnölar om att han aldrig har fått tack. Och så här, ja, men hur skulle ett sånt tack se ut? Och det här sällskapet är ett sånt att man kommer in och säger, hej, är det någon som vill ha kaffe? Så är det alltid någon som säger, finns det te?
Säger Alfredsson, ja.
Och det är alltså att det alltid har funnits ett sånt missnöje och ett sånt sätt att alltså man har fått kämpa som djur. Var och en har fått kämpa som djur för sina idéer, för att de andra hela tiden har slagit ner på det. Så verkar ju atmosfären ha varit, eller arbetsklimatet.
Ja, eller om man vill vara sur så kan man ju tolka det som att de garvar åt sin egen excentricitet, och det är inte så himla charmigt.
Nej, det är inte heller så charmigt.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Det är spännande att den som verkar mest avslappnad och lugnast och liksom mest tillfreds med sig själv, det är ju det största geniet i gruppen, nämligen
Robert Gustafsson.
Exakt. Ja. Exakt, han är den enda som inte verkar liksom... Han verkar bara vara en lugn och städad person. Det kanske han inte är, jag vet inte. Men det är så det framställs lite i scen. Alla andra är ju, rids ju av sina demoner på olika sätt. Men inte
han, men han är väl också den som absolut inte behöver detta. Han behöver absolut inte...
Du, jag vet inte. Alltså, ingen aning. Gör han sånt eller får han alla sina manus och så gör han bara gubbarna, eller är det han som hittar på gubbarna? Vem var det som var inne på det innan? Man får inte veta någonting om... Man borrar ju liksom inte i hur man producerar Nile City. Hur dyker alla de här figurerna upp? Mm. Percy till exempel skulle man ju vara... Det pratar de lite om, men det finns ju jättemånga den här... Nu glömde jag vad han hette, som steker sina marsvin i en stekpanna. Så hur är det möjligt? Och, eller adoptivpäron. Det finns ju hur många som helst. Men
nej, det finns ingen diskussion alls om det konstnärliga, utan det är ju liksom mer hur de mådde.
Det var ju spännande med Martin Luuk och det här med när han hade skrivit det här om brandstationen. Det var ju skitspännande att höra, men det var ju kanske det enda där man verkligen fick komma in i, när det gäller den tidiga humorproduktionen i alla fall.
Hörrni, detta var allt för idag. Vi tackar särskilt Jonas 49
som kommer att följa klipparbetet väldigt noga i den här podden.
Också känns som Tesla-pappan som medverkar idag. Klipper gör David Hellander. Gustav Wittén är producent och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Vad är det mer jag ska säga sen?
Du kan ju tacka de medverkande, kanske inte vet jag. Det är inte bara jag som har bidragit.
Ja, tack så mycket Filip och tack så mycket Rakel. Och ni som lyssnar får gärna gå in och följa Gräv bort Skåne där ni lyssnar på poddar så att ni inte missar nästa avsnitt.